Och så ska vi prata dataspelsmusik i Kulturriket. För tidigt på 80-talet började hemdatorn Commodore 64 att säljas. Den lever och frodas i omkring 10 år. 17 miljoner enheter säljs och den blir därmed enligt Guinness rekordbok den datormodell som sålts i flest exemplar i världen. Kanske är det också ungefär lika många unga killar, för visst var det mest killar, som trängdes hemma kring datorerna och spelade mängder med dataspel. Men de lyssnade på musik också. Musik spelad av datorn, av Commodore 64 och dess för den tiden kraftfulla ljuddatachip som hette SID, S-I-D. Killarna växte upp och datorerna ställdes undan, men minnet av spelen och musiken levde kvar. Numera ger internet möjlighet till obegränsad nostalgi, även på den här fronten. En sökning på Commodore 64 på Google ger sanslösa 11 700 000 träffar. På flera av dessa sajter kan man lyssna på musiken från spelen. Det finns mängder med glada amatörer och proffsmusiker som en ren hobby spelar in nya versioner av låtarna och låter andra ta del av. Och de finns i Sverige också. Snart ska vi träffa en kille som till och med startat en webbradiokanal med den här musiken. Men först ska vi träffa en sånggrupp från Lund som sjunger de här låtarna a cappella. Pex Tuvesson heter killen som tog initiativet till att gruppen skulle börja sjunga dataspelsmusik.
Ja, det är ju melodier man aldrig glömmer. Har man väl spelat, det handlar ju framförallt om spelmusik. Och spelmusiken på 80-talet var kort och den var väldigt catchy. Den satt sig på hjärnan direkt och man kan säga att man glömmer den aldrig. Har man väl spelat Commando, ett av de vanliga spelen på 80-talet, så har man hört musiken kanske en 200-300 gånger. Jag kan inte tänka mig att någon annan form av dataspelsmusik sätter sig lika bra nu för tiden. För att dataspelsmusik nu för tiden innehåller väldigt mycket filmmusik, väldigt mycket långa arrangemang, långa teman och så vidare. Det fastnar inte på hjärnan på samma sätt som dataspelsmusiken gjorde i mitten av 80-talet.
Och varför i all världen väljer man då att börja sjunga den?
Ja, alltså det var ganska naturligt för att den datorn som vi har riktat in oss på, Commodore 64, den kunde spela tre instrument samtidigt. Ja, instrument ska man kanske inte kalla det, utan den kunde göra tre ljud samtidigt. Och i en a cappella-grupp så är man ju ett antal röster. I detta fallet har vi valt att vara sex personer i vissa röster. Och det gör ju att dataspelsmusiken i sig lämpar sig väldigt bra. Just för att det finns inte hur många instrument som helst, det finns inte hur många stämmor som helst. Utan det finns ett lagom antal till ett lagom antal personer. Cappella är ju komplicerat i sig och dataspelsmusik gör det ännu mer komplicerat, så att man kan nästan ta det som en fysisk utmaning att lyckas sjunga de här sångerna. Det är en utmaning att hinna andas, det är en utmaning att få det att låta så behagligt som det bara går.
Var den som tog initiativet till detta i vissa röster. Hur lätt var det att övertyga de andra att det här var någonting att satsa på?
Det gick faktiskt ganska enkelt. Jag lockade dem med en Londonresa med en del sightseeing, fina vyer, en flygresa och ja, det funkar ganska bra.
Vi började... Mutor helt enkelt.
Ja, visst. Mutor kommer man långt med här i världen. Det började som ett projekt i Back in Time, som det heter. Det är en man som heter Chris Abbott som har ett projekt där han gör livekonserter av dataspelsmusik. Och då hade jag en kompis i Stockholm, Andreas Wallström, som tyckte att ja, men följ med nästa gång vi har konsert för att jag tror ni kan passa skitbra på det här stället. Och sagt och gjort, jag frågade mina vänner och vissa röster. Det ska vi inte ta och lära in en halvtimme datorspelsmusik. Det kan vi väl göra. Så gör vi en konsert i London som en engångsföreteelse. Och det gjorde vi. Vi spelade in en skiva som dels för att lära oss musiken, men även för att det kunde vara kul att ha med den. Och så vi satte ihop 35 minuter långt konsertprogram som vi då sjöng live i St. Luke's. Och St. Luke's, det är normalt London Symphony Orchestras replokal, en väldigt tjusig lokal. Och det var också en lokal som passade perfekt till a cappella musik. Mycket tacksamt. Och dessutom hittar vi världens bästa publik, det vill säga en grupp på 200-300 människor som har hört varenda sång som vi sjöng, har lyssnat på de här låtarna väldigt, väldigt mycket, och nostalgifaktorn var ju skyhög, måste jag säga.
Hur var reaktionerna?
Ja, det var, jag måste säga att jag blev väldigt överväldigad när man sjunger 10 sekunder och sen hör man att folk börjar jubla. Vi fick stå och skriva autografer 3/4 efter att vi hade sjungit, och varenda skiva som vi åkade bära dit, den sålde vi slut på. Så att, det var en väldigt lyckad konsert, måste jag säga.
Hur kom det sig att just det här ljudchippet blev så pass framgångsrikt?
SID-chippet, det togs fram av 3-4 kreativa ingenjörer som de fick några dagar över. Och under de här dagarna så tänkte de ut, vad kan vi bygga för någonting som vi experimenterar lite. Så de la till några funktioner förutom de absolut grundläggande som blev beställda. Och de la till lite filter, de la till lite... ja, lite nya funktioner som skulle kunna förändra ljudet, och det blev inte perfekt. De hann aldrig verifiera att det här chippet fungerade korrekt innan det tillverkades, och det tillverkades då i ett antal 30-40 miljoner exemplar. Men det var ju de här extra funktionerna och deras fel som gjorde att de kreativa datorspelsmusikerna kunde göra instrument som inte var tänkt från början. Från början var det tänkt att det skulle vara vågformer som var väldigt enkla. Man kunde spela ett akord eller man kunde spela en väldigt enkel melodi. Men just de här filtereffekterna och vågformseffekterna kunde missbrukas. Så att man använde sig av defekter i SID-chippet, det här ljudchippet, för att göra instrument som liknar fioler, trummor, basinstrument. Och det är det som egentligen lade grunden till synthesizer så som de fungerade i mitten på 90-talet. Så att SID-chippen var ett av de viktigaste musikchippen som gjordes under 80-talet. De säger att det är en föregångare till synten så som vi känner den idag. Det är verkligen kul att sjunga datorspelsmusik, för att publiken som lyssnar, det är en väldigt snäv publik, men det är en väldigt tacksam och entusiastisk publik.
Cappella-gruppen Visa röster från Lund framförde temat till Commodore 64-spelet International Karate från 1986. Komponerat av engelsmannen Rob Hubbard, en av de stora stjärnorna inom området. Numera en herre på dryga 60 år. Han komponerade också låtarna Delta och Commando som vi hörde i inslaget, här framfört av engelsmannen Chris Abbott, respektive visa röster. Temat till spelet Bombiac skrev Mark Cooksey och vi hörde originalet samt visa rösters version. Berättade gjorde Pex Tuveson, sångare och initiativtagare till gruppens arbete med Commodore 64-musik. Och vissa rösters låtar hör man ofta på internetradiokanalen Slayer Radio, en kanal som uteslutande spelar nya versioner av den här dataspelsmusiken. Grundare är göteborgaren Kenneth Motka.
Jag hade massa musik hemma och ville höra dem vart jag än var utan att behöva släpa med mig dem överallt. Så jag startade en stream helt enkelt som är då själva radion. Och kunde plugga i mig var jag än var någonstans och lyssna på den här strömmen av musik då. Och på den tiden så var det bara remixar i den här spellistan. Och på den vägen är det. Det har fyllts ut med samma typ av musik sedan dess och... Jag har hakat på fler och fler människor, så det, jag vet inte riktigt. Det fanns väl inte direkt någon tanke från början med att det ska bli en radiostation så, utan det var mest för min egen skull jag startade.
Men det är många med dig som är intresserade av det här?
Ja, det ramlar in nytt folk hela tiden, även sådana som inte har varit med på gamla tiden, så att säga, den gamla goda tiden. Som gillar musiken helt enkelt för det den är utan att egentligen ha någon bakgrund till varför vi gör den musiken. Och ja, det kommer som sagt hela tiden nytt folk och sen är det mycket av de här, många av de här gamla rävarna då som har hittat tillbaka, letar efter Commodore 64 på nätet och hittar radion då. Och ja, det är väl i dagarna här så fick vi medlem nummer 2000 på radiosidan, så att det tickar på.
Commodore 64:ans spel slutade komma för länge sedan, det produceras inte nytt längre, men de gamla lever kvar. Det finns mängder med internetsidor där man kan ladda hem spel, man kan se bilder från spel, man kan se den här musiken. Hur stor är den här mängden med människor som intresserar sig för detta, tror du?
Min kompis Andreas driver en sajt som heter c64.com och den hade... I förra månaden tror jag nästan 50 000 unika träffar, det vill säga 50 000 människor som har varit inne och tittat. Så att det är en hel del som är inne och tittar och det koncentrerar sig på spel och intervjuer med folk bakom spelen och sådana saker. Då. Så att det är hyfsat mycket människor där ute som är intresserade av att komma tillbaka till den här enkelheten även i spelen istället för de här gigantiska historierna på flera DVD:n. De vill tillbaka till och kunna sätta igång ett spel, spela en liten stund och sen låta det vara igen.
Och nostalgin är en kraftig magnet.
Absolut, hela tiden. Det är genomgående tema i allting som har med Commodore 64 att göra.
Musik från Commodore 64-spelet Rambo av Martin Galway, här framfört av engelsmannen Chris Abbott, som också framförde de andra låtar vi nyss hörde, Comets 97 och Thing on a Spring, komponerad av Rob Hubbard. Berättade gjorde Kenneth Motka i Göteborg, grundare till Slay Radio, i datasammanhang kallad Slaygon. Och därmed avrundar vi denna djupdykning i dataspelsmusikens nostalgivärld.